Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av veckans gäst. Och idag har jag med mig Albert Weckman här i studion. Välkommen.
Tack.
Hur känns det att vara här?
Riktigt trevligt. Tack för inbjudan.
Hur har din dag börjat idag?
Den har börjat soligt och det var överraskande kallt idag. Så inledde dagen med att det där en elda i huset lite.
Det är skönt.
Åkte iväg.
Det är mysigt att elda lite. Så får man upp värmen ordentligt. Hej, men Albert, du har varit här i studien många gånger förut. Inte i egenskap av veckans gäst, men i egenskap av forskare. Speciellt när vi har pratat om NATO. Det har nu varit aktuellt här de senaste åren. Och speciellt när det blev aktuellt att Finland på riktigt skulle gå med i NATO. Så då börjar vi ringa dig ganska ofta. Men så mycket. Mycket mer än så vet vi inte om dig. Och det ska vi prata här om den kommande timmen. Vi ska lyssna på musik som du har valt ut och höra vem Albert Weckman egentligen är. Men innan vi går in så där på detalj, hur brukar du presentera dig på fester till exempel?
Jag brukar presentera mig som Albert. Och om någon frågar att varifrån jag kommer och så vidare så då jag identifierar mig som en östnylänning även om jag bor i Åbo. Så att jag är det här. Men det är nog så jag introducerar mig.
Intressant att du ändå identifierar dig som östnylänning, för du avslöjar här att ni just har köpt hus i Åbo. Det känns ganska permanent ändå att göra något sånt.
No, det stämmer, men hjärta och själ ligger nog i speciellt i dagens läge, alltså nog i Borgå skärgård, även om jag trivs väldigt bra i Åbo. Här är både min fru och hund och snart barn och hus och jobb, så att det är här mitt liv nog är, men det ena utesluter inte det andra.
Mm. Som sagt, det här kommer vi säkert höra lite mer om här den kommande timmen, skärgården och framtiden. Jag tänkte att vi skulle titta lite på din bakgrund, Albert, för att det där, du var lite inne på det här, att ditt hjärta nog bultar för Östnyland än idag, fast du egentligen så där börjar vara Åbobo ganska ordentligt, har bott här länge. Men du är alltså uppvuxen i Forsby, i Pärno, säger jag det rätt?
Pärno,
ja. Det som är idag en del av Lovisa. Hur den ställer det här?
Det är landsbygden, eller glesbygden, vad ska vi säga. Och där gick jag både eller egentligen hela barndomen och ungdomen i drygt 20 års tid, så spenderade jag tid där. Gick i Forsby skola, gick också i dagis i Forsby, varefter det kom i högstadiet då, åkte jag österut med buss till Lovisa. Och där jag också gick sedan i gymnasiet senare.
Men det låter ändå som ett ganska litet samhälle i mina öron. Liksom sådär. Eller är det så att man liksom på något vis känner alla
Det var så i alla fall tidigare. Tidigare så kände man, men förstås sådana orter som växer och jag tror att i dagens läge är det lite annan sak. Men då i alla fall, med tanke just på idrottsevenemang, vi höll på väldigt mycket med idrott i vår familj. Jag och mina två bröder, Anton och Simon, och det här ledde till att det fanns faktiskt där i regionen väldigt stark talkoanda också inom ramen för det här. Så jag vet inte hur det är i dagens läge, men jag har förstått att det här kanske har blivit lite mindre. Men så det är väl ganska naturligt med tanke på att orter växer.
Mm. Men invånarna liksom bidrog till den här atmosfären?
Ja, det fanns en viss sån här familjär stämning, skulle jag nog säga.
Ja. Du nämnde dina bröder, två bröder, äldre bröder.
Ja.
Berätta mer om ditt förhållande med dem.
Hörde, vi har en mycket nära relation med jag och mina bröder och likaså med mina föräldrar. Så att vi har nog... Vi bor på olika områden i dagens läge. Anton bor i Lovisa, Simon bor i Borgå. Båda är bosatta i Östnyland och jag bor där i Åbo. Men vi har daglig kontakt. Så, ja.
Hur svårt är det med den här dagliga kontakten?
För? Det är inte svårt. Det handlar ju bara om att finns det en vilja och intresse.
Okej, hur gör ni det då?
I dagens läge så är det ganska lätt med WhatsApp och kan man alltid ringas. Men vi träffas nog också med jämna mellanrum.
Mm. Ja, det är jättekiva. Jag tänker att det där är sånt som man tänker att... Eller jag kan själv känna ofta att den här kontakten är på något vis så för lätt. Och så tar man den för givet på något vis när man har alla möjliga sociala medier och telefoner och sånt, och så blir det lätt att man inte ger den där tiden för att ringa dem man tycker om.
Det stämmer, man kan ju alltid förstås bli bättre på det här, och det kommer ju alltid perioder då folk har annat och egna familjer och så vidare. Och det stämmer nog att man tar väl sådana dylika relationer och familjerelationer för givet. Också parrelationer säkerligen också i mångt och mycket. Men det är nog, fast det handlar om vilja. Men när det kommer till barndom och min familj, så känner jag mig nog väldigt privilegierad på den här punkten. Att vi har haft väldigt stabilt och tryggt och ja, goda relationer.
Det låter jättefint. Du nämnde idrotten också.
Ja.
Vad har du sysslat med för idrott när du var yngre?
No, som barn så försökte nog våra föräldrar se till att vi gjorde lite som datt. Och som jag också tror att idag är övertygad om att det är en rätt så bra strategi hos barn och unga. Att man ska inte specialisera sig allt för snabbt. Men sen senare så var det nog friidrotten som tog över. Och det var det som då dominerade nog. Med tanke på träningar, tävlingar som dominerade fritiden. Men jag tyckte, upplevde själv att det var väldigt roligt. Så. Och idrotten har hängt med mig ännu idag. Jag håller inte på samma nivå överhuvudtaget. Men att träningen är mycket lik den som jag gjorde i barn och ungdomen. Men det var inte bara friidrott, men på vintern skidade vi. Och det var väldigt mångsidigt, badminton och så vidare. Så det fanns många idrottsgrenar. Ingenting uteslöts,
okay,
skulle jag säga. På så vis. Men fokus låg där på löpningen nog.
Okej, och vad är det du sysslar med i dagens läge om det?
No, i dagens läge är lite... Jag försöker göra allting så mångsidigt som möjligt. Så testa på lite här och där. Och jag tror att ju äldre man blir... Jag skulle våga kalla mig ännu för en ung individ.
Jag håller med nog, för du är ungefär lika gammal som jag. Ja. Just då, lite över 30. Ja.
Men ju äldre man blir... Så desto viktigare är det nog med mångsidighet.
Mm.
Jag är nog rätt så övertygad om det också rent vetenskapligt, så verkar det nog också vara så. Men oberoende så man präglas ju nog av, i det mesta man gör så präglas man ju nog av barndomen och ungdomen, och det här gäller också min träning.
Mm. Det är en ganska intressant tanke där. Så när man får en grund då, så fortsätter man på samma sätt.
Ja.
Jag vill lite återgå ännu till Forsby. Jag läste nämligen en svenska yllesartikel från 2015.
Jaha.
När man hade besökt Forsby. Och jag ska läsa ett citat här åt dig från den, så får du se om det stämmer in på din egen bild av din barndoms det där by. En solig sommardag känns det nästan som att befinna sig i Astrid Lindgrens Bullerbyn med alla de vackra gamla träbyggnaderna som flankerar vägen. Är det här Forsby enligt dig?
Ja, nog stämmer det här med Bullerbyskänslan för min del definitivt. Alla vackra träbyggnader, nu finns det träbyggnader, men jag skulle inte säga att det nu alltid dominerar regionen.
Men, jag tänkte att du inte skulle säga att det inte är vackert. Men
det är vackert, det är det vi har en fin, där finns en fin fors och så vidare, mycket, mycket natur. Så. Men den här Bullerbyskänslan definitivt, och nu kan jag ju inte säga om det är så idag, men för min del, ur mitt perspektiv så var det nog det. Alla vänner bodde nära och så vidare.
Det låter som en harmonisk barndom på något vis. Nu tar jag säkert och romantiserar det lite i huvudet också, speciellt med den här Bullerby-visionen här nu framför mig. Men det låter hemskt, hemskt sympatiskt. Jag skulle ändå vilja prata om skärgården. För du skrev att skärgården har varit och är fortfarande väldigt viktig för dig. Varför det?
Igen, återkopplar jag till barndomen och ungdomen. Men alltså Pellinge är där vi spenderade nog eller största delen av vår fritid. Somrarna, sportloven, påskloven, julloven. Och där en del av min släkt kommer därifrån. Och så därför blev det alltså då när kompisar åkte utomlands så åkte vi till Pellinge. Jag tyckte det var härligt. Så att, och jag tror nog att resten av mina familjemedlemmar skriver under det här också. Så att, och det här präglas ju förstås också, eller jag präglas av det här i dagens läge, och faktiskt Stefania och hennes familj, så de har, att min fru det vill säga, har stuga i Pargas, så att det är på det viset trevligt att det finns möjlighet att åka ut i det här skärgården lite närmare.
Mm. Hur skiljer sig skärgården åt i Pargas och i Pellinge?
No, den är väldigt grund i östra Nyland, farlederna och så vidare, skärgården. Så att naturen är nog väldigt, väldigt olik på många sätt och vis och öarna överlag. Att den här skärgårdshavet och överlag skärgården här utanför Åbo, så den är så mycket större. Och på Pellinge i alla fall så kommer du väldigt snabbt ut i öppet hav. Så för den som inte är bekant med området så är det kanske så man kan beskriva det. Att det är mindre, men närmare på så vis.
Hur svårt är det på något vis att anamma en ny sorts skärgård? Jag tänker om du speciellt har Pellinge skärgård så där väldigt nära hjärta och liksom, du har varit jättebekant med den när du har vuxit upp där och så blir du liksom introducerad för att det här är nu liksom, så här ser det ut i Pargas. Är det liksom så det är svårt att börja älska det på samma sätt det där stället? Eller?
Igen, jag är nog lite kanske tråkig på den här punkten, men jag tycker inte att det ena utesluter det andra. Mm. Och för mig så är naturen natur. Och bara den, att vara privilegierad och ha den möjligheten att åka ut, vare sig det då på en ort eller en annan ort, så det är ju det som är det viktiga för mig sist och slutligen, även om kanske man känner en starkare dragningskraft eller koppling till en viss region. Men jag ser det nog bara som fördelar att man har olika alternativ, och det har ju inte alla. Så och det här bör man nog kanske vara medveten också, speciellt nu vi här i svensk Finland som många har möjligheten att åka ut i skärgården. Men jag tycker bara att det är fint.
Mm. Det här med naturen, det ska vi prata mera om alldeles strax, nämligen om vildmarksliv till och med, liksom går så långt in i naturen. Veckans gäst som den här veckan är Albert Weckman. Vi pratar just om din barndom och kom lite in på det här med kärleken för naturen. Vi talar mest om skärgården här just, men det är så att du har en stor passion för... Alltså, nu säger jag vildmarken till och med, liksom så här, nu riktigt långt in i skogen. Hur långt in i skogen ska vi nu riktigt prata om?
Då när jag har gjort, alltså, lite som för kontexten skull här nu, så är jag också utbildad vildmarksguide. Mm. Och där till det hörde du att jag specialiserade mig inom överlevnad och jag fick en sån här... Blev biten av den där flugan. Vi har som sagt alltid spenderat mycket tid i naturen. Både i barndomen och ungdomen. Och också tillsammans med min fru Stefania. Vi har båda ett väldigt starkt intresse för naturen. Så det här har på så vis också varit rätt så logiskt för min del. Och det här ledde till att vi för x antal år sedan började. Men förstås i samband med den här utbildningen så rörde vi oss väldigt mycket i vildmarken. Alltså nu pratar vi om vildmarksområden och mycket uppe i norr. Norra Norge, Finland, Sverige. Det här ledde då till att vi med en kompis började, alltså Janko Jander, började göra längre vandringar tillsammans. Och det här blev en tradition varje år att vi gjorde det. Och sen började jag på egen hand också göra det. Och sedan för något år sedan så drömde jag lite om att det skulle vara roligt att pröva på att vara ensam väldigt länge ute i vildmarken. Så jag gjorde en sån här en månads ensam vandring uppe i finska Lappland. Och jag ska inte säga att det här nu var helt planerat för åtminstone ens när jag började studera, men det är nog faktiskt en passion jag har idag.
Det här med en månad ensam låter liksom överhuvudtaget, det låter ganska alltså mäktigt på något vis, men hurdana känslor gick du igenom under den här tiden?
Man skulle kanske tro att det är mer dramatiskt än vad det är, men för min del så faktiskt jag det är förstås också svårt det här att lämna vardagen bakom sig. Det kräver en hel del planering i dagens fartfyllda värld. Och sen att lämna sin fru bakom sig och allt så här. För att faktum är att när man är uppe i norr så är det väldigt dålig signal också i telefonnätet och så vidare. Så man är faktiskt för sig själv ganska mycket. Men jag tycker inte att det riktigt så ärligt sagt. Det var inte så dramatiskt. För att jag är en väldigt social människa. Och jag trivs bland folk släktingar, vänner. Men samtidigt så har jag inga problem. Jag trivs också väldigt bra ensam. Men nu menar jag alltså inte ensam i livet utan ensam så här under kortare perioder med mina egna tankar. Och jag tror att utan att bli allt för högt flygande här nu så tror jag att man, det är väldigt bra för den mentala biten också att helt nollställa. Och det är min typ av nollställning det här att vara på vandringar. Men förstås nu var det lite utmanande eller det var nog utmanande. Men mest fysiskt än psykiskt skulle jag säga. Alla har olika upplevelser men när man är ensam så kanske den viktigaste delen är den där säkerhetsaspekten och den hade jag nog sett till att man kan alltid bryta ett ben eller stuka foten och då blir det lite problematiskt ifall du inte har telefontäckning så du måste ha en annan typ av utrustning. Men jag hade ju en utbildning också och har vad jag nu själv tycker en hel del erfarenhet inom området så, och då blir man, åtminstone jag blir försiktigare upplever jag som individ ju mer man på något vis, ju mer erfarenhet man får. Det är ju inte alltid så, men eller kanske det är åldern som det handlar om också, att jag blir lite försiktigare av mig nog.
Det låter lite sådär som snusmumriken det här. Man behöver få nollställa sig lite.
No, jag är faktiskt också med tanke på, jag vet inte vilken av de här låtarna nu kommer till näst, men den här ena låten som jag har valt idag så är faktiskt ihopkopplad med det här med vandring ganska mycket för att en av mina individer som jag faktiskt ser upp till så här kändisar, så det är faktiskt en norrman vid namn Lars Månsen och han jag började tidigt titta på hans expeditioner och hans budskap mycket det att i dagens läge när vi går ut på vandringar och den här, det blir väldigt populärt att gå och vandra och ut i nationalparker, ut i vildmarken, men det präglas ofta av någon form av prestation. Man ska prestera när man går ut. Man ska få x antal kilometer in. Man ska få bära så mycket som möjligt. Man ska ha den bästa utrustningen. Men jag håller inte alls med. Det är inte det handlar om. Utan så som Lars Måsen brukar säga att man ska njuta. Man ska faktiskt ta det lugnt och ha pulsen låg. Inte alltid fysiskt. Det är ganska tungt faktiskt att bära med sig allting. Vilket jag också gjorde under min långvandring. Men jag tror att vi kunde bli lite bättre på att faktiskt stanna upp och ta det lugnt också i vildmarken. För det är ju det som är hela poängen med att vara ute i naturen. Åtminstone för mig, dels förstås lite fysisk prestation nog som gammal tävlare som man är. Men huvudsaken är att vara ute i naturen och faktiskt njuta, fiska och så vidare.
Vad är det som styr då liksom, du vaknar upp i ditt tält på morgon då, på din en månad där långa vandring? Vad är det som styr vart du går den dagen?
No, nu, det är ju liksom kartan för att nu vara så här. Jag börjar alltså den här vandringen uppe i nordöstra Vätsarö i ödemarksområdet, så de som har en karta framför sig kan titta. Och sen så gick jag och paddlade genom Vätsarö i ödemarksområdet och sen paddlade jag med en sån gummibåt över Enare träsk. Varefter jag gick in i Hammarstuntur i ödemarksområdet. Och sedan slutade jag i Lemmenjoki nationalpark. Så det var vandrande paddlande. Och då bar jag med mig allt jag behövde för den månaden. Och det var kanske där som det blev lite tungt. Och här måste jag ju nå, när jag nu ändå är på radion så måste jag ändå notera att jag har ju lite sociala media närvaro också. Mm. Så det är ju lite kul tycker jag att ladda upp. När man ändå får ta och filma så mycket under sina färder. Så.
Var kan man alltså följa dig om man är intresserad?
Nå på diverse, eller egentligen Instagram främst. Men om man skriver in Wilderness Bastards så hittar man. Det är ett vulgärt namn, men det där. Det är catchy.
Mm, det är verkligen det. Hej, men ödemarken en månad ensam. Du sa att det var mer en fysisk än en psykisk prestation. Och inte prestation, det ordet skulle vi inte använda här i det.
Ja, nu var det en prestation, men min poäng var kanske främst det att i dagens läge när man börjar med någonting så ska man prestera. Just
det är sant.
Med om det.
Mm. Men var du rädd någonsin?
Nej.
Okej.
Mest rädd för att stuka i foten eller bryta i benet. Men det finns ingenting i våra skogar i Finland tycker jag att vara rädd för. Och det här kan jag nog faktiskt inte säga med erfarenhet och faktiskt betona det, att jag har nog varit så pass mycket, både ensam och tillsammans med andra på sådana områden och där det då, till exempel då man pratar mycket om rovdjur i dagens läge. Och det
jag
är
tänkte ofta, på björnen.
Det är alltid björn eller varje debatt, men det, man behöver inte vara rädd i Finlands skogar. Förstås finns det alltid undantag och det finns unika situationer, det förstår jag, men vi ska inte bara rädda för att gå ut i skog och mark. Mm. Jag är betydligt mer nervös om jag står 3:30 på Åbo torg på natten än när jag går i skogen.
Mm. Det där, vad har du för sånt här minne som du tänker liksom att du tar med dig? Kanske speciellt från den här resan, men överlag från dina vildmarksäventyr som du har gjort. Är det någonting sånt här speciellt som på riktigt har fastnat med dig och tänker att det här kommer jag ihåg för alltid?
Ja, förstås den här långa prestationen, men nog under den här utbildningen när vi hade sådana här överlevnadsutbildning och överlevnadskurser, då spenderade vi faktiskt rätt så långa tider. Oberoende årstid, utan mat och sovsäck och så vidare. Allt från här i södra Finland till fjällen i Sverige. Och det faktiskt fastnade nog, han etsade sig på hornhinnan, så att säga, den här känslan av att det har gett mig nog perspektiv igen. Det blir kanske med risk för att låta lite högtflygande igen, men det ger ditt perspektiv nog, och du lär känna både din kropp och din hjärna på ett helt annat sätt. Att vad händer dig i kroppen då du inte har varken ätit eller druckit, men samtidigt är du tvungen att jobba och du sover inte och du är inne på femte dagen och så vidare. Så att det är kanske de här långvandringen och överlevnadsutbildningarna som nog faktiskt har fastnat, och det är alltså en positiv sak. Jag ser tillbaka det på ett positivt sätt. Så att, ja.
Mm. Hur mycket tänker du att liksom gemene man borde kunna sådana här saker? Kanske inte sådana här extrema förhållanden, men eller ja, inte vet jag. Borde vi kunna sådana här?
Jag skulle säga att sådana baskunskap, hur man, alltså när det kommer till att spendera tid i naturen, så handlar det inte om att vara besitta överlevnadskunskapen nödvändigtvis, utan det handlar om väldigt enkla saker. Att hur orienterar du dig i miljön? Hur känner du igen miljön? Vad gör du om? Överlevnad för mig handlar främst om det att jag ska besitta information och kapacitet ifall någonting skulle gå snett under en vanlig vandring, och då blir det lätt en så kallad överlevnadssituation. Överlevnadssituationer som vi ser på TV är ju inte realistiska, där vi, oj nej, nu sitter vi 3 veckor utan vatten och mat, vad ska vi göra? Utan i Finland så går du, oberoende väderstreck, så når du en väg i något sked. Men det handlar mest om det här med att få perspektiv och en sån här känsla av säkerhet, en känsla av att du vet vad du sysslar med, även om någonting skulle gå snett. Men det som jag nu tycker att överlag bara ut i naturen, jag tror att vi rör oss för lite i naturen i dagens läge, och det här gäller kanske speciellt nu yngre individer också, min åldersgrupp.
Mm. Jag tror det här är en ganska nyttig uppmaning, att ut i naturen bara. Vi pratar alltså ganska mycket just om dina vandringar, en månads vandring i ödemarken, vilket var, jag blev väldigt imponerad av. Jag tänkte att vi lite skulle komma in på ditt yrkesliv nu. Du alltså forskar vid Åbo Akademi. Men nu måste jag säga först att det känns som en väldigt stor kontrast på något vis. Liksom ditt privatlivsintresse är att jag ibland vara ensam också, gå omkring i skogen utan någon speciell riktning på det viset. Men sen i yrkeslivet så då handlar det om hårda saker. Det är politik och säkerhetspolitik och NATO. Behövs den här kontrasten på något vis, eller är det en slump att det liksom sådär?
Det är nog för min del är nog en slump. För många behövs det säkert den här kontrasten, och tror jag också att det för egen del är hälsosamt, men jag ser inte, det är inte, igen, jag har använt ordet dramatiskt här många gånger under den här diskussionen, men det är inte heller så dramatiskt för min del, utan jag skiljer nog på yrkesliv och fritid väldigt tydligt, utan att egentligen ganska naturligt, det är inte. På så vis har jag turen att det inte är ett problem, men jag vet inte hur jag kom in på det. Jag kom in ganska sent på det här med säkerhetspolitik och det jag sysslar med i dagens läge. Det var först egentligen under mina magisterstudier. Så att under ungdomen, gymnasietiden, i början av studietiden, kandidatskede så var jag nog som många andra rätt så vilsen när det kommer till yrkesval och vad man vill göra. Men sen råkar jag ramla in på det här och konstatera att forskning och undervisning som jag håller på med ganska mycket i dagens läge är väldigt intressant och roligt, givande.
Ganska tröstande tanke säkert, tänker jag, för många som är en unga nu som sitter och funderar på att vad ska jag bli när jag är stor. Så att man kan lösa det ännu på min magisterskede eller kanske senare också.
Jo, jag menar, det är ganska långt från det jag ville bli när jag var i lågstadiet. Då skulle jag bli badmintonspelare och köbevakare. Så att, men nu finns det någon säkerhetsaspekt här förstås kanske också. Mm. Om vi riktigt vill hitta någon form av röd tråd här genom livet. Men
de här badmintonspelare och köbevakare, när gick de drömmarna i kras? Eller har de gått i kras alls?
Jag vet inte om jag har gått i kras på det viset. Jag vet inte hur seriösa drömmar det var när vi gick på årskurs 3. Men nu tycker jag ändå också att det är ganska coolt när köbevakarna kör förbi.
Mm, visst är det.
Och badminton är en fin sport.
Ja, nu är det också. Så det är fina drömmar kanske du vid något skede ännu kommer i kontakt med de här lite mera. Men berätta, du har sysslat mycket med NATO-forskning och just inställningar till NATO-medlemskap. Men det där, vad är det mest du håller på med nu? Är det?
Nu är det egentligen forskningsmässigt så om vi har forskningsbiten och undervisningsbiten. Undervisningsbiten handlar just om internationell politik och säkerhetspolitik överlag. Mycket fokus på NATO och Norden speciellt. Forskningen kretsar mycket kring exempelvis att studera försvarsvilja, kristida solidaritet, NATO, olika kärnvapen. Och mycket handlar det nog om den här politiska psykologin, det vill säga att vad är det som driver våra åsikter i vissa frågor så att det, genom de statistiska analyser. Så det är, på så vis hänger de nog ihop, men det är lite olika världar ändå nog.
Det här med just säkerhetsviljan och alltså NATO-medlemskap och allt det här, du talar om det. Alltså, du har ju verkligen haft tummen på pulsen kan man nu säga här, liksom, när du har börjat bli intresserad av det här och börjat forska om det, för att det 2023 blev vi medlemmar i NATO och jag antar att inför den här processen, jag vet att vi på den här redaktionen ringde dig rätt så mycket då och frågade att vad ska vi tänka om det här. Men hur nering blev du då av reportrar?
Nej, det var egentligen veckan efter att den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina inleddes. Jag tror faktiskt att det var någon vecka efter. Det var i mars, början av mars det år. Så då var första nyhetspodden som jag deltog i. Så att jag har råkat haft ett aktuellt ämne. Och just i speciellt svensk Finland. Så.
Mm. Hade du själv på något vis liksom tänkte jag att det kan gå så att det liksom blir så aktuellt?
Det var nog inte förstås planen och det är ju inte bra att det gick som det gick heller och ändå håller på i dagens läge. Men på så vis så jag hade ju ingen på det viset media eller har ju ingen mediebakgrund eller så. Så nu var det ju spännande de här första gångerna när man skulle knaggla sig fram och få fram så kallade sanningar och objektiva sanningar och försöka analysera och tolka vad som händer och sker. Men det är också en viktig del av forskaryrke. Jag ser det som den här populariseringen av vetenskap är kanske någonting vi också borde bli bättre på. För att det är egentligen hela poängen att vi inte bara publicerar i vetenskapliga tidskrifter det vi har kommit fram till som sedan läses av några kollegor runt om i världen, utan vi ska ju få ut det som vi håller på med. Så på så vis är det ju en viktig sak.
Skulle det kanske behövas någon sorts liksom sån här mera, jag vet inte, medieskolning, men någon sorts sån här liksom att så här når du världen med det du kan?
Jag tror nog att det skulle vara bra för att forskning är ju, vi gör ju forskning för att vi ska lära oss någonting nytt. Fenomen. I mitt fall så handlar det om hur vi förklarar fenomen, hur vi förklarar det mänskliga beteendet, väljarbeteende och så vidare. Och hur vi tycker och tänker i olika saker. Och nu är det ganska viktigt att vi får ut det också i samhället. Att vi ska inte sitta och trycka på den informationen, men för att svara på din fråga, ja, jag tycker nog att vi borde kanske få någon form av media. Jag vet inte om mediaträning är rätt här, men någonting i den stilen.
Ja. Hur svårt är det då att vara i den där situationen när det du jobbar med plötsligt är helt jätteaktuellt och så vill folk höra expertutlåtande av dig och du kanske inte har stått framför en mikrofon någonsin? Liksom.
Nu är det i början väldigt, väldigt svårt. jag har kanske haft den turen av att ändå vara en social människa och så här att prata och stå här och prata med dig nu till exempel, alltså det tycker jag det är roligt. Men sedan när du i egenskap av forskare ska framföra din analys på någonting som händer och sker i världen, så ska du när det handlar om till exempel NATO, Ryssland, så kan det vara fråga om känsliga ämnen, så måste du välja sina ord rätt. Så det är kanske det som där den här största utmaningen ligger. Men som forskare så är det också viktigt att säga sin åsikt men ändå vara objektiv i det du säger. Och i dagens allt mer polariserade värld så tror jag nog att det blir viktigare och viktigare att få så att säga så kallade objektiva analyser, även om alla analyser är subjektiva också. Men vi ska nu gå in på det allt i detalj.
Det världspolitiska läget är oroligt. Hur mycket har din egen forskning påverkats av just det här? Den har ändå pågått i flera år nu där du forskar i, men hur mycket har det liksom styrts av det som händer i världen?
Forskningen i sig styrs inte av det som händer i världen. Visst, förstås innehållet ändras ju, men syfte, forskningsfrågor etc., de här klassikerna eller det som är det centrala i det du sysslar med, så det är detsamma. Det vill säga att gräva fram och förstå oss på saker och ting. Så att, jag ska inte säga att de är oberoende varandra, men det påverkar inte på så vis det jag sysslar med.
Mm. Hur håller du det liksom intressant och för dig själv då?
Jag har ett stort starkt intresse av samhälle och politik överlag. Det som händer i världen här har jag nog mina föräldrar att tacka för den saken. Vi har alltid fört diskussioner. Jag har i alla fall också som väldigt liten lyssna på diskussioner om och samtala om det som händer i världen och i samhället överlag. Så det här intresse för politik. Min far var också politiskt aktiv och så det har nog präglat mig på det viset, så att i dagens läge så läser jag nog väldigt mycket nyheter. Så på så vis tror jag att det här, vad ska vi nu kalla det, yrkesval, har fallit sig rätt så naturligt också för att jag tycker om att läsa nyheter. Mm. Både nationellt och internationellt och sådana.
Du nämnde den här röda tråden som har gått igenom kanske ditt privatliv med den här Vilmarks överlevnadskunskaperna och det där, och nu också i ditt yrkesliv när du forskar kring just säkerhet. Hur orolig har du själv varit under de här senaste åren när den här otryggheten kanske har blivit ganska påtaglig och kommit nära?
Nog har jag väl varit lika orolig som de flesta andra, men jag försöker. Jag hoppas i alla fall att jag har en så här nykter bild av vad som sker och får någon form av sån här lugn realism. De här ordet realism kastas fram mycket i samhället i dagens läge, men i det här fallet se världen som den är och inte som den borde vara, så här klyschigt sagt, men nu är jag precis, tror jag, lika orolig som alla andra, men ibland så är saker inte så dramatiska som man tror att de är. Och där kommer kanske se min roll som viktig att framföra det här då och säga det att man kan ta det helt lugnt bara.
Mm, ta ett djupt andetag och tänka på nytt. Vi har inte så mycket tid kvar mera, men jag tänkte att vi ännu skulle lite tala om din framtid, Albert, för du är ett ganska spännande skede i livet just nu. Mycket av det vi kanske skulle förutspå nu vet jag inte om. Ja, du kan inte säga hur det blir helt enkelt, för att du ska bli pappa här om riktigt några veckor bara.
Om allt går bra så i mitten av april.
Mm. Hur känns det?
Det känns fantastiskt fint. Och som ett på många sätt och vis naturligt nästa steg. Och så det blir nog familjeliv för hela slanten nu. Så att, ja.
Vad har du för känslor inför det här föräldraskapet då? Liksom?
Ja, förstås, nu är det ansvar och det är jättemycket nytt. Det är ju ingenting, har man inte haft barn i och med det är vårt första, så jag besitter ju inte någon erfarenhet inom området på så vis. Så nu är det ju spännande och det är ju klart att nu blir det lite nervöst, men jag ser nog jättemycket fram emot det faktiskt. Det gör jag.
vi, som sagt, vi kan inte veta exakt vad som kommer hända här resten av året, och det kanske ska få vara så i en sån här situation. Men det där, vad är det som du ser extra mycket fram emot? Är det någonting som du liksom tänker att det här vill jag göra som förälder med mitt barn i framtiden?
Men det är kanske det där att man får ju igen, jag tror att vi får lite annat perspektiv igen då man blir förälder, och det här med den här snabba vardagen när det kommer till jobb och så vidare, så tror jag att fokuset kommer nog att skifta mot någonting helt annat och mycket viktigare. Det vill säga familjen, och det här är ju någonting som jag inte vet. Jag kan bara föreställa mig hur man känner och tycker i den stunden, men både Stefania och jag ser nog väldigt mycket fram emot det här. Men jag tror inte att vår hund kommer att tycka att det är en jättebra idé eller lösning det här, men han får nu finna sig i situationen.
Jag tror nog att din hund kommer få en jättebra kompis också sen när han själv inser det vid något skede. Hej, men lycka till med allt, Albert Weckman. Tack för att du kom hit och var i egenskap av veckans gäst.